Hej och välkommen till Finansinstapodden med Oskar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Finansinstapodden. Nu är det avsnitt 52, va?
Yes.
I kör. Och det blir... Ja, och det blir ett frågeavsnitt till och med.
Mm. Det blir kul.
Ja, nu var det ju ganska tätt, eller nu blir det ganska tätt in på förra avsnittet.
Till skillnad från... Snackar om kickstarta i året.
Ja, precis. Till skillnad från senaste pausen där på resten av ett halvår.
Ja.
Nej, men nu liksom helt ärligt nu till alla lyssnare, då, nu kommer vi vara bättre faktiskt. Ja. Nu har vi bestämt... 1-2 avsnitt i månaden i alla fall.
Ja, men det känns bra.
Ja, men det här, nu har vi bestämt det hela året ut,
ja,
alltså.
Ja. Och blir det inga avsnitt, då får ni ligga liksom på oss på DM och inte sluta skriva förrän vi lägger upp ett till poddavsnitt.
Exakt. Ja. Ringa mitt i natten och
lite bara.
Ja, Oskars telefonnummer är.
Ja, precis.
Och bara tillägga att jag är så sjukligt förkyld så att jag har lite djup röst idag. Så att,
ja, du låter lite...
Så har man inte skillnad på er två då?
Nej, precis. Jag pratar skånska.
Ja, du sa väl här...
Det var några som ville att du skulle läsa godnattsagor i sig.
Ja, precis. Det var ju det. Men jag tänker
kom ihåg i början när vi började podda. Då var det ingen som trodde att din röst var äkta.
Nej, precis. Det var lite kul faktiskt. Men det känns som att folk har vant sig lite grann nu.
Ja, precis.
Ja.
Men man får använda en voice changer.
Ja, just det.
Vad fan heter sån autotune? Skulle ha haft det istället.
Ja.
Har ni sett här komiker som turnerar runt? Jag vet inte fan vad han heter. Han kör ju sina shows med bara autotune.
Vad fan heter han?
Det är så jävla roligt, så går han fram och frågar folk och folk hänger på liksom, så att det blir så jävla kul. Jag tror han skulle komma till, om han skulle komma till Köpenhamn snart. Fundera på att se honom. Riktigt, riktigt bra. Jag kan lägga upp i min story vad han heter sen.
Mm, du får det jättegärna. Ja, då blir det ett frågeavsnitt då. Och vi la upp en sån här frågeruta tidigare idag. Och det trillade in en del frågor. Inte jättemånga, men några som jag tyckte var kul och som jag ville lysa fram. Och Oskar, du har väl listan där, va?
Mm. Jag såg listan lite nu. Det här, var det tanken att det skulle med?
Nej, det tror jag inte. Men den kan väl ligga kvar där.
Alla de där. Ja, det är precis. Så sjukt många frågor. Så vi får, men vi kan ju köra dem här och se om vi hinner fler. Okej. Okay. Ja, men första då. Jag är 19 år, sparar 10 000 i månaden på börsen. Och har cirka 120 000 på börsen.
Jävligt bra.
Hur tar jag nästa steg i mitt sparande? Får ut ungefär 21 000 efter skatt.
Det här är riktigt,
det låter ju skitbra.
Kudos till den personen. Det är fan grymt. Ja. Grymt jobbat.
Exakt så där gjorde vi. Jag tror inte ens jag kunde spara så mycket i 19 års ålder.
Nej, jag var 19 så var jag kläder i någon buske. Så att bort alla mina pengar.
När var du började på börsen? Vad var du, typ 40 eller?
Nej. Oh, fan, jag kommer inte ihåg.
Men det var sent, va?
Ja, det var sent. Jag var över 30, 35, 30. Nej, kanske närmare 40. Jag kommer fan inte ihåg. Nu är jag 43, så att minnet börjar ju svikta.
Ja, nej, men det är sjukt bra. 120 000 plus 10 i månaden, men 19. Det är nog inte många som...
Och inte minst att det är 50% sparkvot. Han får ju ut 21K efter skatt, skrev han ju. Så att det är ju otroligt bra. Det måste ju vara så att han säkert bor hemma då. Eller kanske sambor med någon och då dragit ner utgifterna rejält.
Precis.
Men att spara 10K är sjukt bra.
Men det är svårt att svara också. Hur tar jag mitt nästa steg i sparandet? Det är svårt när man inte vet hur han investerar och sådär.
Alltså jag tycker så här att det, alltså man måste inte ta sitt steg till sparande till nästa steg. Om man har en bra nivå, alltså man måste, det är farligt också att börja kanske leka för mycket. Det verkar ändå som den här killen eller tjejen har koll på vad hen gör. Och jag tycker nog att nu vet jag inte om det är en buffert vid sidan av, men det kan ju alltid vara bra att arbeta på en buffert också. Börsen är ju ändå börsen, men en buffert ska man ju kanske gärna ha vid sidan av.
Exakt.
Ja, precis. Att jag menar, man brukar ju säga någonstans att 3 månadslöner ska man ha. Så att det beror lite på hur man bor och sådär. Har man hus eller lägenhet som man äger, och så kanske man behöver lite mer om man bor i en hyresrätt och sådär. Men liksom en bra tumregel är ju 3 månadslöner. Så att en bra start kan ju kanske vara, om man har 21 efter skatt, att ha typ 50 i en buffert på ett sparkonto med ränta kanske.
Och jag tycker att absolut inte börja, absolut inte börja ta risker på börsen. Att man får blodad tand och lite så här, att man börjar ta massa onödiga risker. Då ska man ha en lekportfölj och göra det som man bestämmer för. Alltså, den här lilla summan kan jag leka med och beredd att förlora. Men fortsätta i samma anda tycker jag. Det verkar ju gå bra ju.
Ja, men 10 000 man ska inte, är verkligen bra.
Man ska inte ändra på ett vinnande koncept.
På liksom, ja, precis. Och sen så, om man kan hålla den sparkvoten, det skulle jag säga är det bästa man kan göra. Det vill säga när löner och inkomsterna ökar, så att man inte får massa livsstilsinflation.
Kan vi inte ränta på ränta räkna och se vad var 19 bast, va?
Ja, det kul kan bli mycket.
Vad det blir. Kan inte du i huvudräkning i sig?
Ja, precis. Ränta på ränta.
Exponentiell.
Vad sa vi? 10 000. startbelopp 120, vad det, va?
Ja.
Och 19 år. Och så säger vi säger alltså
30 års tid då.
Ja, det är 12,6 miljoner men en årlig ränta på 7%.
12,6 miljoner.
Och då är man 50 bast bara.
Ja, exakt. Bra, alltså. Mitt uppe i livet.
Höjer man åldern där blir det ju extremt mycket mer.
Och det här är ju alltså, om man sparar 10 000 i månaden, det vill säga alla framtida löneökningar kan man konsumera upp.
Ja. Det vill säga, på 50 år så är det 54 mille. Pensionsålder då för den här personen ungefär.
För liksom då, om man har en lön om 5-10 år på 30 netto till exempel, istället för 21 netto, om man bara fortsätter spara 10 netto, då har man fortfarande 20 000 efter sparandet att röra sig med.
Exakt.
Så att liksom, man konsumerar ju allt mer och mer med tiden. Man behåller bara samma nominella belopp varje månad som man sparar.
Ja.
Så att det blir lättare och lättare att spara på ett sätt egentligen.
Ja.
Men för att sammanfatta hans fråga där, hur tar jag mitt steg till, eller vad säger jag, mitt sparande till nästa steg? Det är alltså att han har egentligen ett väldigt bra, eller hon, väldigt bra sparande.
Ja.
Och att en buffert kanske är vettigt om man inte har det.
Precis. Och ta inga onödiga risker.
Precis.
Det låter här som personen är lite sugen på att liksom ta nästa steg. Att man, och det, i mina ögon så blir det lite så, då måste man nästan bara ta risker. Och det tycker jag är dumt.
Och sen en annan sak som är faktiskt viktig att poängtera. Sparkvoten är otroligt bra på 50%. Och man behöver inte ens ha som ambition att behålla den sparkvoten när lönen ökar, utan den skulle kunna falla tillbaka till 30% när lönen ökar. Och det skulle fortfarande vara en jättebra summa att spara. Så att man ska tillåta sig själv att även fast inkomsten ökar framöver, behöver man inte vara lika nitisk med att hålla 50% sparkvot. Utan kanske när man har fått högre lön nöja sig med 30% och röra sig med mycket mer pengar varje månad istället.
Det är ju många som har riktlinjen 10% av nettolönen. Så det hade ju varit 2000 i det här fallet.
Ja.
Den här personen sparar ju 10.
Så. Ja, precis. Så att det är skitbra. Bara fortsätt så.
Ja, grymt jobbat.
Nu blir det en jättelång utläggning här.
Ja, precis. Vi ska ta vidare.
Ja.
Min sambo och jag har kontantinsatsen på börsen. Smart eller dåligt?
Det beror på vad man lite tycker jag vad man har. Om man har en bred indexfond kanske så är det inte så känsligt, men nej, jag vet inte. Man säger att man inte ska ha det på börsen.
Jag skulle inte ha det, alltså.
Nej, det är risky business.
Ja.
Ja, man vet aldrig vad som händer om ett år. Jag vet inte när de ska ha den, men
precis. Men samtidigt är det ju lite kul att, alltså, när börsen har gått ner kraftigt så har ju bostadspriserna gått ner också. typ. Visst, det följer inte lika tätt in på och sådär, men när börsen går dåligt generellt, det som den gjorde där för ett och ett halvt år sedan, då stannade ju bostadsmarknaden helt och folk bara väntade. Det känns som att de hänger ihop lite grann, Stockholmsbörsen och bostadsmarknaden.
Men nu ligger det liksom, nu ligger det ett förslag på att man ska höja taket till 90% från 85 till 90, belåningstaket på 90%.
Mm. Så jag tycker det låter vansinnigt.
Att det räcker med 10% kontantinsats.
Det låter lite vansinnigt faktiskt.
Och i samma veva så vill, och de, tanken med det var väl tydligen att de vill minska på blankolånen. Mm. Så samtidigt ska de fasa ut ränteavdraget på blankolån eller på lån utan risk.
Mm. Ja, men det är ju bra. Det är bra att fasa bort det, men det känns konstigt att folk ska förbelåna sig ännu mer nu.
Ja. Men så var det förr, det var ju topplån och bottenlån hade man ju. Så det är ju fortfarande.
Och hur bra slutade det?
Fasa ut, vad sa du? Fasa ut ränteavdraget på lån utan risk.
Utan säkerhet, alltså, risk. Jag menar säkerhet.
Ja, ja, då är jag med.
Men man ska fortfarande få göra...
Ja, vad är det för lån?
Nej, men man ska fortfarande få göra ränteavdrag på bostadslån, fordonslån och båtlån. Så. Mm. Men inte andra blankolån och sånt. Och man får heller inte avdrag på värdepapperskredit tydligen.
Nej.
Det var förslaget från regeringen. Så att Avanza och Nordnet har rytt ifrån nu.
Det känns bara som att det kommer bli ännu värre av det där. För de som tar sms-lån och så här blanklån, de är ju oftast liksom, vad ska man säga, inte så medvetna om liksom risken. Nej, precis. Eller nackdelarna med det. Och jag tror det sista de tänker på, det är ju ränteavdraget på de lånen.
Jag tänkte precis
det. Det kommer ju bara bli, det kommer bara bli ännu dyrare för de som tar sms-lån.
Ja. Jag tror inte att det gör någon större effekt faktiskt. Jag håller med dig, Oskar.
Men fast vänta, i samma veva, jag läste någon biartikel eller sådär, att de vill begränsa de här sms-företagen och se till att de inte får betala ut lån på 15 minuter längre, utan att det måste vara en karensperiod på minst 24 timmar innan pengarna hamnar på kontot.
Okay.
Så att det där kan ju verkligen stoppa en hel del spontanköp.
Det kan det säkert göra.
Det vore ju skitbra. Det vore jättebra faktiskt.
Mm.
Så att det inte finns snabba
pengar.
Om
någonting så borde man ju sätta en begränsning på hur höga räntor man får ta på lån. Det är liksom typ så, det är 3800% ränta. Så är det rimligt liksom?
Ja, problemet är att alla inte kan det här med ränta och förstår riktigt hur man räknar. Mm. Och då är det ju lätt att sko sig på de människorna, tyvärr.
Mm.
Det är jättefult, men folk gör ju det.
Mm. Låna 1000 spänn men får betala tillbaka 12 000.
Ja, precis. Ja, det är ju
helt stort.
Och många, det sjuka är att många missar, men många av de här företagen anger ju räntan i månadsvis.
Mm.
Alltså om det är 10-20% ränta så tänker man okej, det är okej, men det är typ månadsränta, inte årsränta.
Mm.
Så det är helt vansinniga belopp det kan röra sig om.
Ja.
Ja, det kan eskalera fort. Ja. Ja, nu gled vi iväg lite kanske, men kontantinsatsen på börsen, smart eller dåligt, jag hade nog inte haft det, för man vet aldrig, börsen kan krascha 50% och då känns det ju jävligt tufft liksom. Så om jag hade sparat för att sätta in den i en bostad, då hade jag nog bara hållit den på ett räntekonto.
Jag tänker så här, om man inte kan svara själv på denna frågan, så ska man inte ha pengarna på börsen.
Nej.
Förstår ni vad jag tänker? Du måste ju förstå så. Vad du gör med dina pengar. Om du har dem på börsen så ska du ju samtidigt förstå riskerna med det.
Mm.
Så det är ju liksom, det är upp till var, det får man själv känna efter vad som är. Men jag hade nog heller inte... kanske jag hade haft en liten del av det i någon bred indexfond, men inte allting.
Nej, just det.
Mm.
Mm. Nästa.
Och sannolikheten att det kommer öka mycket liksom, på så kort tid, antagligen ska de ju använda den rätt snart, den är inte så stor heller liksom, om man inte ska ta skyhög risk, och då är det ju ännu dummare. Så.
Ja.
Mm, mm.
Ja.
Mm. Ja, nu finns det ju ganska bra alternativ för kontantinsats, sparkonto med bra ränta till exempel.
Mm. Ja, just det.
Har man liksom 200-300 000 i kontantinsats, så blir ju 4% ränta ganska mycket ändå.
Mm.
Ja, vi skuttar vidare.
Mm.
Varför bytte ni bil? Jag antar att den är till er.
Ja, just det. Ja, ja. Det har faktiskt kommit jättemånga sådana frågor.
Mm.
Vi har ju haft vår modell i... Vi köpte ju den för ett par år sedan. var rätt kul, för vi var bland de första som fick dem här i Sverige. Vi hämtade ut dem där 2021. Och det var ju jättekul och sådär. Det är en jättefin bil. Men vi har ju egentligen alltid velat ha den här Model S. Vi kände dock att, alltså när vi kollade på Teslor, då var ju Model S, alltså det var ju otroligt dyr. En ny gick ju på 1,2 miljoner. Det kunde vi inte alls liksom motivera. Men nu senaste året så har ju de verkligen rasat i värde. Och det finns ju väldigt bra liksom lågmilade varianter som kostar 500-600 000. Så då kände vi att det bara var en självklarhet att vi skulle byta bil då. Så det är mest därför. Det är inte så att vi köpte en ny bil. Vi köpte ett par år gammal bil. Men vi tyckte vi fick ett riktigt bra pris jämfört med bara för ett år sedan. Och det är ju verkligen drömbilen Model S. Vi vill ju ha en sportbil och sådär. Vi har ju inte barn än, så att det är, vi behöver ingen jättestor bil som Model Y. Så att så tänkte vi när vi gjorde bytet.
Är ni nöjda då?
Ja, alltså det är helt annan typ av bil, Model S. Den känns ju mycket lyxigare för det första, mycket bättre materialval. Det man däremot kanske reagerar på mest är att den är jättelåg jämfört med Model Y. Alltså med en Model Y då sitter man ju uppe bland molnen nästan. Med S:en är det ju verkligen, man är nere i marken. Men fantastiskt, alltså båda bilar är fantastiska, men S:en har verkligen bättre tycker vi. Så att det var därför vi bytte.
Nice.
Ja. Ska vi skutta vidare?
Ja, kan vi göra.
Ja.
Hur mycket kostar Oscars hus att bygga?
Bra fråga.
Har ni koll på det?
Man vågar inte gissa vad ett hus kostar att bygga.
Nej, vi behöver inte prata om det, vi kan hoppa vidare.
Precis.
Nej, men huset och garaget och allting runt om det, det är ungefär 7 miljoner och sen tomten 5 miljoner, så det blir ungefär 12. Men ja, det beror ju på var man bor som sagt. Nu är det nackad i, bara tomten är 5 och det kan man ju få mer än ett hus på andra ställen för. Så.
Ja, det är ju helt omöjligt att jämföra.
Ja.
No.
Det kostar det är mycket pengar. Men det kommer bli fantastiskt tror jag, huset.
Ja, jag hoppas det. Annars får vi sälja den och flytta in till er.
Precis. Vi har ju så jävla mycket utrymme här så att det är gott om plats.
Men ni planerar väl att bo där länge, Oskar? Alltså det är liksom drömhuset.
Ingen plan. Liksom. Ja, precis. Ja. Planen är att bo där for life, men det kan man aldrig veta. Vi får väl se vad som händer, men nej, planen är inte att göra någon slags bygga och sälja och göra vinst, utan planen är att bo där.
Nice.
Härligt.
Då hoppar vi vidare. Tankar om Nvidia.
Nvidia. Ja, så jag kan ingenting om Nvidia. Jag tänker bara på grafikkort.
Förutom att den har rusat.
Men du är inte en gammal gamer då?
Jag tänker typ på grafikkort.
Ja.
Samma. Jag vill inte ens lära mig om bolaget, för jag har sett aktien, så om jag blir intresserad då måste jag köpa in mig dyrt, och det kan jag inte göra.
Ja, jag satt och kollade på grafen här. Den är ju helt bananas.
Ja.
Alltså tittar man bara sen pandemin bröt ut där i början på 2020, då var ju aktien kring $50. Och nu är den 704 år senare. Det är ju helt vansinnigt.
Ja, det är sjukt.
Ja, det här skulle man ha ägt.
Ja, precis. Varför har det hänt?
Ja, de har väl ridit chip. Alltså först var det chipbrister, komponentbrister. Det gjorde ju att de rusade. Och nu är det mer AI-hypen som drog igång där för ett år sedan. Och det har ju verkligen varit enorm efterfrågan på de här chippen. Och de har ju i princip monopol på den marknaden. Så att ska man ha sådana, då är det Nvidia som gäller.
Men vadå, är det någon speciell sorts chip som de använder liksom till AI eller vadå? Eller noob-fråga, men jag kan ingenting om sån teknik.
Nej, men det är ju det. De har ju några chip som används till AI, och det är många bolag som säger att de ska liksom köpa chip för flera miljarder flera år fram. Och Det är liksom Nvidia bara, de har liksom max efterfrågan hela tiden.
Alltså det är bara för att liksom försöka få folk att förstå hur stor efterfrågan är. Deras liksom EPS, alltså earnings per share, har gått från typ så här, ja, men $1 eller något sånt där per år till 7-8. Så att det har liksom rusat själva vinsterna. Och även revenue också. Alltså jag vet inte, jag kan ta upp någon graf över omsättningen. Den har ju rusat den med. Alltså liksom för bara några kvartal sen, då låg ju liksom EPS på bara några, ett par $3 per kvartal. Nu är de liksom uppe i 7,5. Alltså efterfrågan är ju enorm. Och omsättningen, jag kollade någon graf över det, den ser också jättefin ut, har vuxit väldigt fint. Och det är väl främst det att marknaden bedömer ju att det kommer finnas stor efterfrågan i väldigt lång tid. Det är väl det som gör att ni skapat den här hypen. Ja. De har liksom gått från omsätta på trailing 12 months, alltså 20-30 miljarder dollar, till liksom nu var uppe i 45. Så omsättningen har ju rusat. Nästan dubblerat som man tittar med ett par, tre år tillbaka. Om man tittar då på trailing 12 months. Så att det är ju jättespännande verkligen. Och liksom market cap har ju rusat så pass mycket att det är en av världens största bolag idag. 1,7 biljoner dollar. Alltså det är ju 1700 miljarder dollar. Det är ju... Ja, men det är ju liksom Apple, Microsoft, de nivåerna liksom.
Då kan det vara på sin plats med en liten disclaimer då, att det här är inget köpråd.
Nej, precis, såklart.
Det har vi aldrig.
Och P-talet är ju 90 eller något i den stilen. Så att det är ju, ja, man ska ju vara försiktig. Men vi vet ju vad som kan hända med bolag med väldigt hög värdering också. Man ska inte ta ut vinsten i förskott och tro att aktier bara ska upp hela tiden heller.
Nej, så är det.
Det blir spännande att se. Men ni äger inte Nvidia, för vi gör inte det.
Nej.
Jag äger nog via någon fond, kan jag tänka mig, men annars nej.
Det måste ju verkligen vara några gamingnördar som köpte på sig för 10-15 år sedan för typ $3.
Ja. Ja, den stod ju runt $3 för 10 år sedan. Och nu, vad var den nu? 700?
700.
Alltså, det är helt sjukt. Stört.
Men fatta, alltså köpte du 100 aktier för 10 år sedan? Alltså för $300, det är små pengar. Så är de idag värda då $70,000, de aktierna.
Mm.
Det är svårt att greppa liksom.
Ja, det är sjukt.
Verkligen.
Ja, det visar. Var långsiktig. Hitta något bra bolag, var långsiktig.
Mm. Men det visar också att det visar att börsen också kan vara farlig. Liksom folk som lägger alla egen i en korg. Så att,
precis, det kan gå lika fort ut för, och då tänker jag på SBB.
Exakt. Shit, alltså det kan gå riktigt fort.
Sinch. Vad har vi för? Vi har massa bolag som har gått åt skogen.
Embracer,
ja. Det har verkligen gått dåligt. Storskogen. Nej, vi släpper det.
Det finns många bolag att ha koll på.
Ja. Nästa fråga. Eller ska vi ta en sista? Kanske räcker.
Men när vi ändå pratar om börsen så kan vi väl dra dagens sponsor.
Ja, absolut, det kan vi göra. DI, Dagens Industri. Och vi har en särskild länk, di.se/finansinstapodden. Och jag tänkte också dra erbjudandet som vi har, som vi erbjuder er. Och det är att man kan ta del av DI digitalt i 3 månader för bara 19 kronor. Och du kan avsluta helt utan frågor när du vill under de första 3 månaderna. Och efter de första 3 månaderna så får du 50% rabatt i 12 månader om du då fortsätter. Och för många av er känner till Dagens Industri. Vi delar ju massa artiklar därifrån i vår story bland annat. Men jag vet att ni alla här läser det. Och de är ju alltid först ut med de senaste affärsnyheterna, börs- och bolagsresultat både för svenska och internationella marknader. Dagens Industri granskar, vägleder, försvarar och underhåller i en välkomponerad mix av nytta och nöje. Så att det är, man har verkligen allt där. Och den stora osäkerheten, inte bara i ekonomin utan också i samhället, det gör ju att det finns ett stort behov av pålitlig journalistik. Och jag upplever att man alltid får snabb och korrekt information på Dagens Industri, vilket alltid är väldigt kul. Så man får väldigt heltäckande ekonominyheter. Man får tips, råd, analyser, både av egna då experter på Dagens Industri men också inbjudna sådana. Och man kan ta del av det här på DI digitalt. Ja, vi har ju läst, alltså senast idag, alltså, och igår och förrigår, vi läser ju liksom det i varje dag i princip. Och jag tycker att det är kul att de uppdaterar så mycket om makronyheter, framförallt nu när det svänger mycket på räntemarknaden. De nämner ofta olika utspel från inte bara TDN och Riksbanken utan också från Fed. Så man är alltid uppdaterad på de tvära kasten från centralbankerna till exempel. Så att sånt är ju kul. Men vill någon av er dra vad man får när man prenumererar på DI digitalt?
Absolut. Jag kan ta det. Mm. Ja, det är ju som sagt var det mycket artiklar med hög kvalitet. Men det här får man som prenumerant på digitalt då. Nu punktar jag upp. Man får obegränsad tillgång till di.se. Man får de senaste ekonominyheterna. Man får e-tidningen alla dagar. Man får DI Weekend digitalt. Och sen så då börstips on the go. Som sagt var, man kan avsluta när man vill under de första 3 månaderna. Säger man inte upp det under den här perioden så fortsätter prenumerationen med 50% rabatt som du nämnde innan. Och då kostar det 229 kronor i månaden. Mot egentligen 459 kronor i månaden. Så skriv in di.se/finansinstapodden och ta del av detta erbjudandet och få riktigt bra nyheter.
Mm.
Yes.
Toppen.
Det var det.
Ja, vad säger ni? Ska vi bränna av några sista frågor? Eller?
Ja, men kör
ja, två till.
Ja.
Ja. Tankar om att ICA-handlare skor sig på människor.
Spännande det där. Vi har diskuterat en del.
Vågar
hemma.
Man säga något här?
Ja, alltså det låter ju i frågan som att alla ICA-handlare är onda människor. Det brukar vara lite så typ i Aftonblip tidningen. Mm. Liksom så här, de här tjänar pengar på dig och sånt. Men det gör alla företag. Det är ju det som går ut på att driva ett företag, det är att tjäna pengar på att någon köper en produkt eller en tjänst. Sen så är det klart att det kan få komma in vissa moraliska aspekter. Och det är säkert rätt många ICA-handlare eller handlare överhuvudtaget, inte bara Ingen Mika, som har passat på att höja lite extra. Är det säkert. Det finns fula fiskar överallt. Men samtidigt så tycker jag att du som kund kan välja bort. Gå inte till ICA om du känner att du inte vill att de ska tjäna pengar på dig. Det är som att det är lite sådär, ja men man måste ju ha mat för att överleva. Ja men välj en annan affär. Det är som att du går och köpa lyxkläder om du inte är redo att betala för det. Nej men jag tänker inte betala det. Jag går till en billig second hand. Jag gör det då. Mm. Så jag är lite mer på det, den synen.
Precis, ja, men faktiskt. Visst. Så, jag köper det. Sen så är det ju så att många handlare har ju höjt priserna mer kanske än vad som är motiverat. Det kan man ju se på många årsredovisningar att många livsmedelsbutiker gör ju rekordvinster. Och det gäller inte bara livsmedelsbutiker, det gäller också liksom banker och sådär. Så att visst, det finns ju en del att diskutera där. Både vad gäller banker och livsmedelsbutiker och sådär. Men man får ändå, tror jag, ta lite ansvar som kund också eller som konsument och rösta med fötterna så att säga.
Man ska ju komma ihåg en sak också, att det är ju faktiskt kunden som har makten och höjer. Det finns ju en smärtgräns för alla och blir en ICA-handlare eller någon annan handlare för den delen för girig, så kommer det till slut slå tillbaka på dem själva. Det är kanske en quick fix nu, tjäna en hacka, men det kommer bita oftast bitar de i röven till slut. Så visst, rent moraliskt så finns det tveksamheter i det, men som kund, välj bort det då om du känner att nej, jag vill inte stödja dem. Gå till ett annat märke liksom. Mm.
Mm. Var brukar ni handla någonstans?
ICA. Allt möjligt. ICA, Coop, Lidl.
Ja. Jag har alltid kört ICA Maxin här, men jag har märkt hur mycket dyrare den är än till exempel Willys.
Ja.
Det var häromdagen såg jag ett exempel, då hade de på ICA Maxi hade de 3 kiwi för 30 spänn.
Mm.
Och så bara, aha, okej. Sen åkte jag förbi Willys och där hade de 3 kiwi för 10 spänn.
Ja, du ser.
Och du säger okej. Ja, 3 för 30 eller 3 för 10, det var liksom samma erbjudande, bara att det var en tredjedel av priset. Så.
Ja. Nej, då blir man lite så här.
Nu är det bara en produkt. Ja, men jag har märkt varje gång jag handlar på Maxi, om jag gör det några veckor, hur hög räkningen blir alltså.
Mm. Ja. Jo, men det men, ja. Nej, jag kan tycka det är fulare till exempel med läkemedelsbolag som tar oskäligt mycket betalt för medicin. Men det är egentligen samma, där har du ju oftast inte ett val på samma sätt om det är en medicin du behöver för att överleva. Nu är vi ju rätt skyddade i Sverige mot det, men till exempel i USA så är det ju folk som dör för att de inte har råd med medicinen.
Mm.
Där tycker jag såklart att det finns ett sjuka moraliskt problem i det. Det tycker jag är lite sjukt.
Mm.
Du kan inte välja bort liksom, ta billigare insulin liksom, bara för att det är lite svårare. Men ICA kan man välja bort liksom.
Mm.
Men ja.
Ja,
svårt. Så är det.
Ja, ska vi klämma in en sista fråga?
Mm.
Det kan vi göra.
Använder ni er av värdepapperskredit?
Nope.
Ja, vi gjorde det ett tag där när man kunde få nollränta. Men sekunden de började höja det där, då löste vi rubbet.
Mm.
Det var inte någon jättevärde papperskredit. Jag vet inte vad det motsvarar några enstaka procent. Det var kanske 80 000 kronor eller något sånt där.
Mm.
Men sekunder de började höja räntan, då bara löste vi hela på ett bredde.
Mm.
Så att med dagens räntor känns det känns inte som att det är värt det. Eller vad tänker ni?
Ja, inte lika värt som när det var nollränta. Då var det guld värt.
Mm.
Men jag har kvar kanske 5-6% eller något sånt där, tror jag.
Mm.
Så det blir lite hävstång i portföljen.
Mm.
Ja, nej, jag har inget nothing.
Mm. Precis, då ska man också vara försiktig. Men
det ska man vara försiktig med.
Ja, precis.
Båda tänkte samma sak.
Väldigt försiktig med.
Ja.
Ja.
Nej, det är inget, som jag tycker inte vi ska rekommendera överhuvudtaget. Som sagt var.
Nej.
Risky business.
Funderar man på det, då får man googla lite på värdepapperskredit, så får man nog mycket bra råd och tips.
Mm.
Exakt.
Bra.
Ja, vad säger ni? Ska vi klappa ihop för idag?
Mm. Jag tycker det var ett bra avsnitt, eller? Fick vi mer
det är alltid kul. Alltid kul med frågor.
Mm.
Då ska jag kurera mig och min förkylning och bihåleinflammation.
Nej, så jag ska nog ta en bärs, tror jag.
Ja, men det är gött. Det är gött.
Fint.
Ja.
Men vi hörs.
Det gör vi.
Ha det bra.
Det gör vi.
Hej.
Ha det bra.
Tack.
Hej.